There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. Den 7 mars 2017 så kör jag stand-up, musik och lite annat skoj med specialisterna i Göteborg. Det vill säga Anton Magnusson och Albin Olsson. Det är en liten eftersläntrare på The Atta Bice Tour och det är nog den sista gången vi kör den showen, i alla fall i Göteborg. Det är på Henriksberg och biljetter finns på biletto.se. Sök efter The Atta Bice Tour. Den 10 mars så visas En slapp timme, min stand-up-special, i repris på Comedy Central. Ni kan kolla på den där. Eller så ser den på Dovaskans tull med mig. Jag kommer nog vara där med några kompisar. Klockan 22.00 börjar den. Sen dagen efter, lördagen den 11 mars, så kör jag stand-up på ett nytt ställe i Stockholm som heter Pure Nightclub. Jag headliner den kvällen och Johanna Wagrell och lite andra kör också. Och biljetter hittar ni på Stockholm Comedy Club /pure. Alltså pure. Och glöm inte att jag turnerar med Peter Wahlbeck i maj. I 5 svenska städer. Biljetter till det hittar ni på gardenfors.se. Håll ögonen öppna om ni bor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Gävle, Lund, Umeå, Linköping eller Växjö. För då gör jag någonting i din stad. Stand-up blir det förmodligen. Surfa in på gardenfors.blogspot.com för mer info och länkar gällande alla mina gig. Och följ mig på sociala medier, till exempel Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Sandra Ilar.
Hallå, hallå.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Kort presentation av dig för lyssnarna som har glömt eller aldrig hört något avsnitt med dig innan. Eller inte vet vem du är. Vill du sköta den själv?
Är det jag som ska presentera?
Du kan välja om jag ska sköta presentationen eller om
det är nästan skönt om du gör, du vet när man sitter i så här cirkel när man skulle göra det, när man bara, hej, jag heter Sandra.
Man kastar en boll och den som har bollen får berätta lite om sig själv.
Ja, och sen tänker jag man är kanske ganska dålig på att förklara sig själv. Ja.
Sandra Ilar är kanske först och främst ståuppkomiker. Men har även på senare tid profilerat sig inom poddvärlden. Och du jobbade nyligen på Tankesmedjan i P3.
Ja, jag hade ett statligt jobb.
Du hade ett statligt jobb. Och vi ska komma in på det jobbet i den här podden. För vi har något av ett Gärdsgårdsscoop. Och bjuda på. Nej, men du fick då jobb på Tankesmedjan i P3.
Exakt, jag började där nu i januari.
Januari?
Ja, så lite mer än en månad sedan.
Och sen kom jag ihåg att vi satt i AMK Morgon-studion, podcasten AMK Morgon. Och du fick ett sms eller någonting, eller du fick massa meddelanden om att du hade blivit censurerad.
Ja, det var så det började.
Klipp till vi... cliffhanger. Nej, men nu, jag tänkte vi kanske borde ha välj drycken och lite sånt där. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken!
Ja, jag håller med.
Och vad det var som hände, det vet jag inte om det. Jag har ett nytt inslag i Arkivsamtal som heter Europas sämsta cliffhanger.
Okej.
Okay. Som kommer nu. Sämsta cliffhanger. Fast frågan är så här, det kanske det är en ganska bra cliffhanger det här.
Det är ju lite spännande.
Det är lite spännande. Så då får det bli någon form av dubbel cliffhanger, så att cliffhangern är det verkligen Europas sämsta cliffhanger eller är det inte det?
Nej. Det är också roligt att det byts varje vecka. Att Europas sämsta och sen nästa vecka kommer den ännu sämre. Att det som kunde vara så sämst, sen så var det inte så dåligt.
Ja, det påminner om filmen Office Space, har du sett den?
Nej.
Där han säger att när man hatar sitt kontorsjobb, och då så är varje dag är lite sämre än den förra. Så varje dag är den sämsta i hans liv.
Det är också lite så här tvärtom syndrom på Björn Ranelid. Alltså att säga hela tiden att allt är sämst. För han är ju så att allting han säger är jag är den främsta författaren. Eller ingen har skrivit lika många. Ingen har gjort lika många författare för framträdande som mig. Alltså allting är att han är den bästa. Men att du ska hitta att allting är det sämsta någonsin. Ingen har gjort så få författare framträdande som mig.
Nej, jag har gjort faktiskt ganska få författarframträdande. Men det finns ju de som har gjort noll också.
Ja, det finns det ju.
Det är frågan om det är få. Filosofisk fråga. Men då blir det Europas sämsta cliffhanger. Är den här cliffhangern om Sandra Ila, vad som hände med tankesmeden, är det Europas sämsta cliffhanger? Eller har veckan bjudit? Eller... Ja, det är ju inte veckan, det är ju, jag har ju inte sagt att det är någonsin. Men det är öppet för tolkning. Men vi kör i alla fall välj drycken innan.
Jag tycker jag ska sträva efter att det ska vara någonsin.
Europa sösta kvittar någonsin. Ja.
Man ska alltid ha det värsta som mål.
Ja, kanske, jag vet inte om de har blivit sämre och sämre, men det är också en bra strävan.
Ja,
för det är sämre och sämre för varje vecka.
Vad är det annars för mening att hålla på?
Ja, om man inte strävar efter att bli sämst.
Ja.
Vi drar snabbt igenom väldrycken-alternativen. Schweppes Lemon, Rapsgate IPA, Popshop Cola, Fritz Cola, Frutti Extra Melon, Icelandic Schnapps, Mjöd, Fanta Zero, riktigt gammal julöl och för tråkmånsa och nejsägare vatten.
Nu tar jag vatten.
Men du har ju redan förberett.
Ja, men exakt, jag tar ju alltid med mig, för jag vet att du inte vill värma vatten, för det tar för lång tid.
Jag tänkte att jag skulle göra det nu, men sen glömde jag.
Ja, ah, vad fint av dig. Det är vissa klubbar som har börjat värma vatten åt mig när jag kommer. För att de vet att jag behöver det. Men det är för jag har alltid mitt te.
Mm. Jag kan rekommendera sketchen Kockpärs kokande vatten av Galenskaparna Aftershave.
För att
himlen program, för den är rolig. Jag minns den som rolig.
Men den har med te att göra.
Ja, den har med, alltså det är ett recept på kokande vatten. Men jag tror jag har dragit den för, så jag ska inte dra en djup analys av den igen.
Ja, okej, okay. Det lät bra.
Ja, men det är roligt. För att just han har döpt den till Kockpärs kokande vatten. Men då har han också förberett.
Ja.
Nu kunde jag inte hålla mig från att gå in lite på sketchen.
Men det, för en gång när jag skulle uppträda på Henriksberg, då gick jag in i köket och frågade om jag kunde få varmt vatten. Och då sa de nej. Och det är så här, vi har inte varmt vatten. Och det är så, men ni kan ju bara koka lite fort.
Ja.
Och då var de så här, nej.
De var lite surmulna.
De var fittor.
Plus att en av kockarna har egna humorambitioner och kommer med slappa ordvitsar som man vill testa på komikerna.
Ja, men det var faktiskt de som har Hampus och Marcus som hade tagit med sig varmt vatten till mig nästa gång.
Ja, det är ju bra.
Så det var fint. Ja.
Men jag tar nog Nej, jag kan inte hålla mig. Jag tänkte jag skulle hålla mig nykter. Men jag tar en Rapskate IPA. Det är så god. Jag har fått en ny batch, som de, eller en ny omgång av då Jimmy som brygger dem här i närheten av den här gatan.
Mm.
Och är, ja, så jag får supa i ensamhet mellan brygget och
te. Sen så är den här ölampan uppe. Det är lite
soligt. Ölampan är tänd.
Ja, okej.
Det vill säga solen.
Mm.
Och då är vi strax tillbaks med... Du har ju redan förberett ditt te, så jag är strax tillbaka med drycken, känd från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Ja.
Häng med! Då är jag tillbaks och nu så ska du få berätta i ditt eget tempo. Som om det var en Waldorfskola. Jag har aldrig gått Waldorf, men jag har fått höra att man får jobba mycket i sitt eget tempo där.
Ingen sån här yttre krav.
Nej.
Allt jag gör är bra.
Kanske Montessori också har den inställningen.
Men så kan det vara.
Du ska få berätta i ditt eget tempo om vad som hände med tankesmedjan.
Ja. Men det började ju då när vi gjorde AMK morgon. Mm. Du, jag, Albin och Anton. Och Martin Soneby då. Och då börjar folk skriva i chatten att min prata kvällen dagen innan som jag hade kört hade klippts bort.
Mm.
Och frågade om den hade blivit censurerad. Eller vad det var. Och då började också min telefon att ringa. Och så gick jag ut. För jag stod och pratade när ni gick hem där ute i trapphuset.
Vem pratade du med?
Min ansvarig utgivare.
Sa du din Kent?
Min ansvariga utgivare. Aha. På Sveriges Radio Malmö. Malmöhus. Men för hon hade sökt mig, så då ringde jag upp henne och då sa hon att de hade tagit ner min prata för att den hade varit för lik en krönika som hade varit i Expressen några veckor tidigare.
Och vad då, var det för krönika?
Jag vet inte ifall jag ska hänga ut den personen. Ja, men det är bara en vanlig krönika.
Ja,
det är ingen så här
ingen
rolig
uthängning om någon har bara skrivit en krönika.
Nej, men jag tänkte, eftersom personen är lite del av historien, så jag vet inte ifall hon vill.
Personen är delad.
Är lite mer i den här historien.
Ja.
Jag får se om jag säger en. Men det är i alla fall en sån här helt, det är en allvarlig, en sån här ledare, en ledarartikel.
En ledarartikel i Expressen.
Ja. Så det är som en allvarlig artikel om samhällsämne. Mm. Att delar av min prata hade varit väldigt likt den där praten.
Mm.
Och att de därför hade tagit ner den för att de inte ville, att de ville undvika att det blir upprättshovsbrott.
Mm.
Tror jag det heter. Och det var så här, jag varit jätteförvirrad. För jag fattade inte vad för fel på den. Eller vad.
Du hade inte läst den krönikan eller artikeln?
Jo, det hade jag.
Okay.
Men den kom ut den i början av februari. Mm. Och då började jag skriva den här krönikan när jag hittade den. Och jag skriver ju, alltså jag skrev flera krönikor varje vecka, eller pratar till tankesmedjan och massa andra grejer som man sitter och jobbar med. Så under veckorna brukade jag läsa nyhetsartiklar, samla in material, vet, så det här kan jag göra i framtiden, bla bla. Mm. Om jag hittade något som var intressant, och jag tyckte den var intressant för tankesmedjan. Mm. Så då hade jag klistrat in den i ett dokument, för jag brukar ta så material som man tycker är, som man kan använda för praterna. Så då lade jag in den där och så började jag skriva skämt på den. Och skrev in massa grejer och sådär. Satt och skrev på den.
Mm.
Och sen så hände det något aktuellt som jag istället valde att skriva om. Så då lämnade jag den där praten. För det var ingen,
vad handlade praten om?
Om så här hur, lite om hur vänster, hur det är inne med feminism.
Mm.
Att det är så trendigt just nu efter Trump och mycket så här motrörelser. Och hur vissa så här för klädesmarken kapitaliserar på det genom att göra så här klädkampanjer med så här girl power och sånt.
Mm.
Och jag menade, det handlade om hur vänstern är jävligt okritisk mot de här företagen. Alltså de tar på sig tröjorna och så bara, fastän de bara försöker kapitalisera på deras feministiska kamp.
Mm.
I princip att tjäna pengar. För de är ju en väldigt så här köpstark grupp. Det är ju så här kvinnor, medelklass med mycket pengar. Som gärna köper en tröja och får mycket likes på Instagram. Så de kapitaliserar ju. Och vinkeln var lite så här, ja, men om man gör så här, nu tänker jag väl högerpopulismen är populär i framtiden och klädkedjor skapar något så här svenskvänligt mode. Mm. Typ så här glittriga Torshammar eller vad fan som helst. Och då kommer inte vänstern vara lika okritisk mot att klädföretag försöker kapitalisera på politiska trender, tror jag.
Ifall, vänta, jag hängde inte med i svängarna nu. Vad sa du?
Ifall högerpopulism kanske blir populärast i framtiden.
Ja.
Om då klädföretag försöker använda deras ideologier för att sälja kring kläder, ja, då kommer nog inte vänstern vara lika tysta som nu när det är vänstermode och så här, ja, rosa, ja, tröjor och så. Det, de är mycket mer blindare för det här.
Rosa, så det här, tröjor, det känns inte så tydligt. Feminism bara för att det är rosa.
Ja, men kampanjerna kallas girl power, att det ska vara att tjejers frigörelse och så. Ja,
alltså tog du upp den här H&M hade ju en kampanj med bland annat Kakan Hermansson och Little Jinder hoppar väl av efter ett tag.
Mm.
Var det apropå den som den här,
ja, jag nämnde den också om? Monkey har en nu. Mm. Så det var nog den framförallt. Som också har fått kritik från Kakan Hermansson, för de hade, det skulle vara normkritisk kampanj, men de hade inte större än large i tröjorna.
Men.
Så de menar, det är inte för alla.
Nej.
Då. Inte för Kakan. Men sen så nämnde jag också den här Åhléns. De hade ju någon så här normkritik när de skulle byta. De satte en rosett på Jens Lapidus. Typ.
Aha,
då, att de satte tjejkläder på killarna och sådär.
Jag och killkläder på tjejerna. Killkläder på tjejerna.
Alltså, nej, det var inte så revolutionerande. Men den hyllades ju ändå som att det skulle vara normkritisk på olika sätt.
Så din krönika handlar om det. Du hade var inspirerad av den här.
Ja, men jag hade ju läst den några veckor tidigare och lagt ifrån med det, och så hade jag börjat jobba på den i dokumentet och gjort massa andra krönikor under tiden. Så då sen när jag tog upp den här krönikan igen, då satt jag bara och skrev, för jag hade ju skrivit in massa skämt och så. För det var ju ingen skämt i den där ledaren eller så.
Nej.
Den var ju seriös och alla skämt och allting hade jag ju lagt in.
Mm.
Så sen när jag skrev den där så tappade jag, jag tänkte inte på vilket som var hennes stycken.
Nej.
Och vilket som var mitt.
Okay.
För de var ju mest informativa hennes, så det stack inte ut så mycket i texten. Och att allt var i samma font.
Okay.
Så det är svårt att se vad det var. Men då sa hon i alla fall att det var för likt den krönikan. Och att därför hon plockade ner den för att undvika plagiat.
Okay.
Och då hade också att hon skulle kontakta.
Men de sände den först?
Ja, den sändes först.
Och så var det någon som kände igen den då?
Ja, det var min programchef.
Hon hade läst krönikan också?
Ja, han hade det. Och han var hemma, så han lyssnade på den på kvällen och då plockade han ner den. Så den låg ute några timmar.
Okej, okay. Men det är ingen som lyssnar igen om det innan det sänds?
Jo, min producent, men han hade väl inte...
Han kände inte igen det?
Nej, alltså jag hade ju också glömt bort den där krönikan. Lite. Alltså det var ju ingen känd.
Nej, jag vet inte, jag läser nästan aldrig krönikor i Express.
Nej, men det var ju absolut ingen lyssnare som hade klagat eller så. Alltså det var ingen som märkte att det var. För det var ju, alltså långa partier var ju grejer jag hade skrivit som inte hade alls med den att göra.
Nej.
Och sånt också.
Så de plockade ner den för att undvika plagiat.
Ja, exakt. Och under dagen, för jag tänkte i början, jag var så här, men det... För jag var så fan vad klantig och vad dum i huvudet jag är.
Ja.
Alltså vilket jävla miss... Men jag tänkte inte att det var en stor grej.
Men det var, alltså det var då att du hade vissa grejer var ord för ord.
Ja, vissa var väldigt lika. Ja. Vissa stycken. Men det var ju som sagt, det var inga skämt utan det var mera informativa.
Ja.
Alltså så här, det här hände där och så. Och för jag var så här, jag var väldigt... För jag tänkte först, ja, men det här löser vi. Det är misstag, det kommer ju folk fatta.
Ja, just
det här är ju ingen stor... Alltså jag vet...
Det låter inte som jättestor grej.
Ja, men jag var med så här, fan vad klantigt, pinsamt. Så jag vill inte göra bort mig inför min ansvariga utgivare.
Mm.
Men jag var så här, men jag hjälper till er att lösa det ifall ni vill att jag ska prata med hon som skrev att det var ett stort misstag. Så jag kan också gå ut med och säga att ja, men jag fick den här idén. För det var så här, det var ingen med... Jag skulle aldrig sno...
Nej.
Så jag ville säga, jag bara, ja, men vad kan jag göra för att hjälpa henne? Jag är inte menar något illa med det här. Men då ringde hon under dagen och då hade hon pratat
vem
med...
Vem ringde under dagen?
Ansvarig utgivare.
Okay.
Och hon hade snackat med Expressen och den som skrev krönikan. Och ingen av dem skulle göra någon rättsprocess av det. Eller...
Nej.
För de kan det ifall de...
De kan göra en rättsprocess.
Ja.
Ja, men det känns ju rätt meningslöst för dem att göra det.
Ja, men det var nerplockat, de hade tagit bort allting, det fanns inte kvar. Så ingen av dem tog illa upp eller så.
Nej.
Så alla, och även min producent, han var så här, han förstod, för han vet hur jag jobbar. För jag tyckte det var svinroligt att vara på Tankesmedjan.
Mm.
Alltså jag gillade det verkligen och började jobba så här på onsdagar redan och skriva kröniker och satt hela veckorna med mina prater. För att jag tyckte att det var så skoj. Så han visste ju att jag jobbade så och höll på med massa olika nyheter hela tiden. Mm. Och sparade saker som jag tyckte var intressanta. Du vet, man sparar kanske en länk till en artikel eller någonting. Ja. Så här, det här kan jag jobba på. Så han visste ju det. Så han var ju också så här, visste att så tydligt att det var klantigt.
Mm.
Att men jag förlorar ingen förtroende för dig, för jag vet hur du är och hur du jobbar. Men hon, jag hade ju aldrig träffat den här ansvariga utgivaren i
är
person.
Är det Anne Sovagi?
Kanske.
Jag har ju haft mina duster med henne också.
Ja, men det, alltså, hon var, för hon såg det på ett helt annat sätt än både min producent och programchefen, för båda var ju såhär, vi gillar det jättemycket och vi har det kvar. Det här är...
Jag har haft ett samtal med henne som jag har citerat många gånger. Det var när vi hade specialisterna på P3 som radioprogram.
Ja.
Och hon upprört sa: normaliserande av pedofili och ett grovt sexuellt språk på en tid på dygnet och många unga lyssnar. Jag hade övrigt den imitationen lite.
Nej, det var ganska likt.
Men hon tog bort ett helt avsnitt av specialisterna.
Ja, nej, men hon, för då var det så här, det var väldigt skillnad med attityden hos oss på program, alltså min producent och mig och så, jämfört med henne, för hon tog det jätteallvarligt. Och det var, alltså, hon sa att det hade kunnat skada hela ryktet och så här.
Det hade kunnat skada hela Sveriges radios rykte.
Bygger ju på förtroende. Ja, men så hon tog det jätteallvarligt.
Tankesmedjan är ju hennes favorit också. För när vi hade då specialisterna, så var hon så här, hon tog upp Tankesmedjan hela tiden så här: Tankesmedjan, de har i alla fall en politisk agenda, men jag förstår inte syftet med det här, med skämt om pedofili och så här. Ja, vi försöker vara roliga så.
Det var kul.
Men de har en politisk agenda, det kan förstå, de har fått mycket klagomål, men de har ändå ett syfte.
Jo, för jag har jättestor politisk agenda.
Thomas Höglund. Fortsätt.
Ja, men i alla fall. Och sen så ringde hon och sa att då hade ju allting löst sig, det hade inte blivit en grej av det. Men hon ringde då och sa att hon skulle säga upp vårt avtal för att hon inte längre hade förtroende för mig.
Anne Sovagi skulle säga upp ditt avtal på Tankesmedjan för att hon inte längre hade förtroende för det.
Vi går ju alla på faktura som egen företagare.
Ja, just det.
Och då skulle hon säga upp det. Och då, jag vet, det var svinjobb för att jag har trivs så bra där. Och hade jätteroligt. Ja. Och det känns som någonting jag hade kunnat göra lång tid framöver. Och fast, det var bara så jävla snope. Det var så här, va?
Jag
fattar att det som hände inte var bra på något sätt. Men det var så klantig grej att gå ut på. Du vet, det var så pinsamt.
Ja, men alltså det är ju... Ja, det var ju inte länge du hann jobba på Tankesmedjan.
Nej.
Och jag har mer förståelse. Alltså, för det hände ju en grej där jag och Albin råkade... Vi råkade faktiskt plagiera Niklas Löfgren, en ung komiker.
Ja, okej. Okay.
Och det var verkligen så att för det var så att han hade en idé om liksom att han skulle ta, det har vi pratat om i nyårsspecialen av specialisterna podcast, då tar jag med Niklas Löfgren i podden och ber honom ursäkt och redar ut exakt hur det gick till.
Okay.
Och det var så att han hade en idé om att han, på hans Patreon så var det så att om man skänkte en viss summa Så skulle han ta ett bett av en Snickers och säga en mening in i en kamera, och så fick den som hade skänkt pengarna välja exakt vad han skulle säga. Och det det tyckte jag så här, jag tror han pratade om det med Albin och kanske med mig. Och sen så jag och Albin började prata om det någon gång när vi var fulla i en bar. Och att det var en ganska rolig idé och att så här, man borde... Och sen så bara någon gång under samtalet så helt plötsligt glömde vi att det var Niklas Löfgrens idé. Och fick för, och bara så här, glömde det helt plötsligt och fick för oss att det var vår egen idé. Och det var så konstigt för sen pratade vi om det i specialisterna. Det här liksom, det är ju ingen... det här var ju liksom ingen stor grej, för det var liksom en okänd komiker. Det var ju taskigt mot honom liksom.
Han har minst makt.
Han har minst makt i hela världen kanske, Niklas Löfgren. men det var så här, han hörde det avsnittet av specialisterna där vi presenterade som vår egen idé. Och liksom när han skrev det på Twitter så bara shit, oj, jag erkände direkt, ja, fan, det, jag hade glömt att det var din idé, förlåt. Men det fick mig ändå att förstå hur man helt bara kan glömma bort. Alltså hur man kan, och du kanske inte, jag tror vårt brott var värre än det du gjorde.
Ja, men det...
Eller det slarvet liksom, att du råkade kopiera in.
Ja, för det är så jävla klantigt.
Ja.
För det, men också när det går flera veckor, man läser en massa grejer och så glömmer bort. Alltså det var så här, ja, men den här tanken, jag tänker inte på att den kom från en ledare eller så.
Nej.
Utan att, ja, men den här tanken, den här banan kan jag gå.
Ja.
Och så att man glömmer, som ni, att ni, man glömmer bort var man hörde det.
Ja.
Och plötsligt så blir det som ens egen tanke.
Ja, och det var så konstigt. Ja. Jag förstår, alltså jag har så svårt att förklara vad som hände i min egen hjärna där, och att det tydligen hände i Albins hjärna samtidigt.
Ja.
Alba, vi glömde bort att det var hans idé.
Det är kul när ni är tillsammans också. Båda blir det, blir nästan...
Ja, nej, men för vi snörde in, alltså vi var rätt packade och efter några öl så trodde vi att det här var världens bästa idé som skulle göra oss till miljonärer.
Och det kanske var just Niklas Löfgren-grejen blev er minneslucka. Att just den grejen, just den meningen när ni säger, men det här är ju Niklas idé, det är det ni glömmer.
Ja, men det var intressant, för jag hade helt glömt bort det efter ett tag. Och jag tror i ditt fall är det nog minst lika lätt att glömma bort att okej, det här, om man bara så här har lite information som är inklippt från en krönika.
Exakt. Nej, inte heller är skämt, eller för ledare eller kröniker, de är inte så personliga. Alltid. Nej. Det är inte så något tydligt skämt som...
Men det var det kanske här vinkeln då också som Sovage tyckte att den var...
Ja, men det tyckte jag också när jag läste igen. Så jag förnekar ju inte på något sätt att det var för likt. Det tyckte jag också sen när jag läste igenom det igen. Mm. Och det är så här, och då kan jag... Och då är så här, ja, jag har inget problem att erkänna att jag klantade mig ordentligt.
Men
det är så här hur lugnt som helst. Och jag förstår hennes, hur hon resonerar också. För även om min producent tyckte jag var bra och ville ha kvar mig, så är ju hon ansvarig utgivare. Och hennes jobb gynnas ju av att hon ser till så att alla följer sina regler och att allt är rätt.
Mm.
Så det är ju bättre för henne att göra sig av med mig än att bara tillåta mig kvar, för då blir tankesmedjan, det är bra för tankesmedjan.
Ja, men samtidigt så förstör ju, alltså både det här som när hon blir arg för att vi skämtar om pedofili, och det här liksom att vara, jag, vad jag tycker är lite överdrivet känslig vad det gäller inspiration.
Mm.
Eller liksom så här. De förstör ju ändå lite för Sveriges Radio och P3 genom att vara så här. Alltså, programmen blir ju tråkigare.
Ja, men när hon inte riktigt lyssnar heller på de som är kreativt ansvariga. Ja. Och som gillar att jobba, som jobbar med mig varje dag och som... Jag kommer bra överens med.
Det är rätt uppenbart tycker jag. Alltså när hon säger en sån sak som att specialisten inte har något syfte och därför förstår hon inte det.
Framförallt också när ni ska göra ett humorprogram.
Ja, just det.
Ni har varit inte anlitade att göra satir.
Och det här, ifall det är någon som... Alltså det här samtalet spelar jag in i smyg med Anne Sovage, så jag har det. Ifall det är någon som skulle ifrågasätta att hon har sagt de här sakerna, så finns det på band någonstans på min dator. För det, men det var så absurd.
För jag tänker, det hon sa till dig, det var ju verkligen... Eller hon lägger ju som en skuld på er. Ni driver med pedofili. Och det var samma sak med mig, att hon fick mig att känna mig som en tjur.
Normaliserad pedofili. Ja. Det var inte bara att vi driver med pedofili.
Nej, ni gör det så att det sprids ännu mer. Ja. Men för mig så var det samma att hon fick mig att känna mig som en tjuv. På riktigt. Som skulle straffas.
Mm.
Och det var så... Jag hade kunnat ta det om jag hade gjort det. Alltså om det hade varit medvetet. För då hade jag ju förtjänat det. Men det var som så här, jag jobbade jättehårt för att göra bra i tankesmedjan. Jag satt hela veckorna och tyckte att det var skoj. Och så klantade jag mig och så får hon mig att känna mig så.
Ja, nej, men det var så här, jag tror att jag som känner dig och alla andra förstår ju så här att du är för smart för att så här, medvetet plagiera någonting.
Alltså med tanke på att jag tyckte att det var jättekul att vara där så hade det varit helt idiotiskt att sno något.
Nej, det var ju ingen så här kringlan grej att du försökte få sparken liksom.
Exakt, jag gillade att vara där.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Där kanske kan bli ditt Jarden-moment.
Vad är det för något?
Har du läst... Du känner till boken Jarden, eller?
Ja.
Vad heter han författaren? Jag har glömt vad han heter.
Jag har också glömt. Ja.
Men var, alltså, som jag minns den historien så var det att han jobbade på någon stor svensk dagstidning. Kan ha varit Dagens Nyheter. Och jag vet inte om det var att han hade någon personlig biff med någon. Att han skrev en recension av någonting som inte var utgivet ännu. Att han bara sa, det här nu är jag extremt dåligt påläst, det ska jag inte sticka under stol med. Men det kan ha varit så att han recenserade en bok som av en författare han hatade och bara skrev en sågning utan att ha läst boken.
Okay.
Och då fick han sparken och liksom var paria lite i journalistbranschen och blev tvungen att börja jobba i Jarden då, som... Återigen dåligt påläst, men i hamnen i Malmö tror jag det var.
Mm.
Och liksom ett sånt riktigt skitjobb. Och sen så skrev han då en bok som hette Jarden som blev, jag skulle säga det årtiondets, det vill säga förra årtiondet kanske, jag kommer inte ihåg när han kom. Men liksom en av de mest uppmärksammade böckerna. Alltså så, om hur det var att ta ett skitjobb. I ett sånt hårt arbete. Den blir jättestor och känd, den boken.
Så det blir så att man förvandlar något dåligt till något bra. Att
ja,
man gör.
Men det känns som en sån, om ditt liv blir en film eller en roman eller liksom en biografi, så är det ju en sån tydlig liksom uppgång och en dipp i dramaturgin. Att få sparken liksom. Och sen försöka jobba sig upp igen.
Jag hoppas, för det är ju så, för du är ju också frilans om man har sista. För det var så skönt att få jobba på tankesmedjan också, för att det är en stabil inkomst under våren. Att äntligen så här kunna pusta ut lite så, men jag vet att även om det där giggen inte blir av så får jag, jag har i alla fall den här grundlönen. Så också att förlora det är också så här.
Ja, Men jag tror inte du behöver oroa dig egentligen. Jag tror att att om du bara fortsätter. Jag tror problemet folk gör när de liksom är med, ifall de hamnar i trubbel liksom, att folk slutar producera.
Mm. Alltså först var jag så, jag bara så här, fan vad pinsamt. Jag kommer aldrig komma över. För det här för känslan av skam är fan det jobbigaste som finns.
Mm.
Alltså den är så förlamande.
Men det är samtidigt roligt. Alltså så här, när jag börjar skämta om saker som jag skäms för. Ja. Eller skriva om saker jag skäms för. Det är ofta det bästa.
Fan plågas ju på riktigt.
Ja, det gör man. Men det är för att folk kan relatera till ofta, tror jag. Alltså så här, relatera till saker som folk tycker är för pinsamma att prata om i allmänhet. Då blir det ofta för en större sprängkraft också, tror jag.
Alltså, för jag är ju själv en väldigt så här perfektionistisk människa. Ja. Alltid vill vara A-student, alltid ska prestera bäst.
Ja.
Och då att göra bort sig, det tar så hårt. Det är så här duktiga flickan, imagen bryts.
Men det är kanske bra.
Jag har inte vågat berätta för mina föräldrar. Jag tänkte jag ska göra det innan det här avsnittet, men jag...
Men det är rätt många grejer som jag har tagit upp i den här podden som jag har vågat berätta för mina föräldrar. Uh-huh. Som då liksom, som jag tror då att de har hört. Alltså speciellt min mamma vet, jag lyssnar rätt ofta på podden, men så jag vet ju vissa grejer att så förmodligen har de hört det här, men jag har inte berättat det för dem liksom. Och sen tar inte de upp det med mig för att det kanske är för pinsamt att ta upp också.
Så kan det vara. De vill inte att du ska veta att de stalkar dig så mycket. Alltså besatta av ditt...
Ja, det är väl med. Jag berättar rätt mycket skvaller om mig själv i podden. Liksom. Mm.
Det är kanske därför de lyssnar om, för att de vill veta.
Ja. Jag tror bara min mamma lyssnar efter sig. Tror min pappa bryr sig inte tillräckligt mycket.
Men är det saker du inte berättar för att du vet att de skulle bli upprörda om du hörde det?
Nej, men jag vet inte. Till exempel när jag blev ihop med Angie, som är 17 år yngre än mig. Då tyckte jag det var ganska pinsamt att berätta för mina föräldrar. Eller så här, bara, jag tyckte det var alltså så här, så då pratade jag om det i poddar först. Och sen då visste jag inte att min mamma och min syrra hade så här lurk-konton på Instagram och följde mig där.
Okej.
Okay. Och då så trodde de att, för då var det någon som hade skrivit i kommentarerna så här att så här, jag vill också ha en 17-årig flickvän. Jag tror Angie var 20 vid det tillfället. Mm. Men då trodde min mamma och min syster att jag var ihop med en 17-åring.
Så då var det så här, åh, hon var 20 i alla fall.
Ja, det blev
de
så.
Andas ut.
Ja, men det var en sån grej.
Det hade också varit kul ifall du bara hade skickat den här smokeweedigt pussen till dem.
Ja, det är jag helt första. Övertygad om att till exempel min mamma har hört, men hon har inte kommenterat det.
För det är också, för mina föräldrar är världens snällaste, så de skulle ju absolut inte bli arga. Eller?
Nej.
Men det är ju så att jag inte vill att de ska bli ledsna, eller så här besvika.
Ja, men jo, också jag det, förstår
du
det.
Du vet att mamma så gillar Sveriges Radio. Så här, men det är fint att du jobbar på SR. Och så här, att hon tyckte om att lyssna så här, klockan 16 när det sändes.
men hon måste ha märkt att du inte är med längre.
Jo, men jag sa att jag var sjuk. Det är så, vad fan. Det är konstigt att man beter sig som ett barn, ja, fast ja, man är vuxen.
Hur gammal är du?
27.
Ja, jo, men jag kan relatera till 100%. Alltså, jag tror aldrig, jag är 10 år äldre, eller 11 år äldre, jag är 38. Men så jag känner exakt samma sak, jag kommer bete mig precis. Liksom.
För det är också det att man kan åka ut i världen och göra, du vet, så här, skaffa sig världens utbildning eller klättra Mount Everest. Eller vad fan, man kan bli så vuxen. Det har kanske gått 20 år som man flyttar hemifrån. Så kommer man hem. Och så blir man exakt samma, så barnsliga. Du vet, så, mamma, du vet, man har inte utvecklats ett piss när man väl kommer hem.
Nej, det är intressant. Men på ett sätt tror jag att det är lättare att bara säga till din mamma så här, vill du veta sanningen om varför jag inte var på tankesmedjan? lyssna på det här avsnittet av Arkivsamtal? Eller är det lättare att liksom ta det på telefon först?
Jag vet inte. Men det är nog lättare att ta det på. Jag tror att hon skulle ta lite illa upp om jag inte sa det till henne först.
Jag kommer ihåg att jag läste en intervju med Timbuktu i Nöjesguiden. Där han berättar att han testat heroin. Och då är det också en sån sak som att han pratar om så här att det vet inte hans föräldrar om.
Mm.
Och så säger då intervjuaren, men det kommer de med fredag på efter de har läst den här intervjun. Så säger han, ja, jag tänkte prata med dem om det innan den här publiceras. Det är lite samma situation. Även om, jag vet inte.
Men jag tänker också att jag tvingas till det då. Att nu måste jag ringa. Nu, alltså jag har ju gått en och en halv vecka och inte tagit upp det. Mer då.
Även då har du haft mycket ångest för det?
Ja, alltså första dagarna mådde jag jättedåligt.
Mm, för jag såg det ändå på stand-up-klubbarna. Alltså i den här vevan, och då verkar det vara som vanligt.
Ja, men jag tycker det är en befrielse att gigga. Alltså det är så här, för det var så här, men jag blir så här, antingen så kan jag ligga här i sängen och tycka synd om mig själv, eller så gör jag något.
Yeah.
Och jag vet att jag mår bra när jag arbetar. Det är typ så här, hur jag hanterar livet. Att hitta på grejer som är roliga. Och just på stand-up-scenen, då måste du vara här och nu. Du kan inte tänka på bekymmer. Och det är också skönt sätt att så här, bara kanalisera saker som man är med om.
Mm.
Bara få utlopp för det på scenen.
Jo, jag berättar mycket så av saker jag tycker är pinsamma med mig själv för första gången på stand-up-scener. Och sen liksom så frågar folk så här, kanske efter giget, så här, var det sant det du sa? Och då lättar man säga, ja, det var sant.
Ja, men det är ju någonting skönt. Jag menar, Jonathan Unge, jag spelade in min podd med han här. Och han pratade om det här att hans stora brister, du vet, att han är fuck, han betalar inte räkningarna.
Ja, just det.
Men det är ju något väldigt skönt att kunna använda den karaktären på scen.
Mm.
Och göra den till något löjeväckande så vi kan skratta åt tillsammans.
Jo, alltså hela... När jag läste den tecknade serietidningen Peep Show, som är då serietecknaren Joe Matt. Det kom någon gång på 90-talet. Och då gjorde han en självbiografisk serietidning om sitt liv. Där han verkligen berättade liksom de pinsammaste sakerna någonsin. Eller det var liksom så här, det pinsade, alltså så här, han hade så här slagit sin flickvän och gett henne en blåtera någon gång, och det är mycket onani och det är mycket så här, men på något sätt så berättar han allting så ärligt så man får ändå sympati för honom. Och det är på något, det är ett konstigt sätt, ifall någon bara hade berättat för mig om så här, den här killen har så här, gett sin flickvän en blåtera, då hade jag hatat den personen. Men när man läser den självbiografiska berättelsen liksom, och det är inte så att jag liksom tycker det var rätt av honom att göra det eller försvara det eller sånt där, men man får ändå sympati på något sätt för någon som är så ärlig och så självutlämnande.
Ja, men det är väl också någonting, man kan ju alltid identifiera sig på något sätt med folk som mår dåligt eller handlar av olika anledningar. Om man kollar på alla kriminella så finns det ofta en anledning till varför.
Ja, man gör... det om man är bra på att uttrycka sig så kan man förmodligen det. Jag lyssnar mycket på Krull och kriminell. Bubbo Krulls podcast, han intervjuar kriminella. Och där är det ju så att om det är någon som inte är så jättebra på att uttrycka sig, eller kanske inte har så mycket kontakt med sina känslor och inte kan förklara varför de handlar på ett visst sätt, då tycker man illa om dem, då får man inga sympatier. Men när det är någon som är väldigt bra på att beskriva, det är nästan lite orättvist om man har talet gava eller språket gava liksom, så kan man få folk att tycka om en mycket mer oavsett vad man har gjort.
Alltså jättemycket saker i samhället, få bättre vård bara för att man kan snacka för sig. Alltså, men det är Albert Camus bok Främlingen handlar, han dödar ju en person. Och sen så, det handlar ju om lite livets absurdism, att han bara iakttar allting utifrån, utan att göra motstånd. Så här, och hans mamma dör den dagen. Och det nämns bara lite så här snabbt.
I förbifarten.
Ja, och sen så sitter man, han dödar någon, och så är hela den här processen. Och han bara står som det och säger, men då får samhället döma mig.
Och får man sympati för karaktären då i boken?
Nej, alltså lite för den här att man kan känna uppgivenheten och handlingslösheten inför. Okej, i ett kort anfall så dödade jag någon. Men jag är fortfarande samma person och samma sådär.
Ja, men det är ofta skönt att läsa den typen av liksom självbiografier eller höra den typen av stories. Jag känner, alltså när jag känner att jag har gjort bort mig på olika sätt, så känner jag att det är skönt att läsa om andra, speciellt folk som jag idoliserar eller ser upp till, att de också har gjort bort sig liksom.
Ja, men de flesta har väl begått misstag eller gjort mänskliga saker.
Absolut.
För det är någonting, man gillar ju en person mer som har brister nästan, ja, än som är perfekt.
Jo, så är det. När jag skrev den här radiositcomen till P3, så läste jag böcker om alltså, hur man skriver sitcoms. Mm. Och då var det just det tipset som kanske fastnade mest, att så som du ska beskriva en karaktär, så är det kanske lätt att tro att det är lätt att gilla en bra människa. Men det är tvärtom, att ju mer brister du visar hos en karaktär, desto lättare är det att tycka om människan.
Ja, men så är det ju. För det är ju mycket bristerna som gör en empatisk. Alltså det, för människor som har, alltså det är lite generalisering, men människor som har haft det väldigt lätt, varit framgångsrika, lyckas med allt. De upplevs ofta som att de inte har samma förståelse för andra människors brister. Den här elitistmänniskan eller övermänniskan. Så svaga. För jag är ganska liberal i mitt tänkande. Men jag tänker också så här, att vi behöver välfärdssamhället, för att jag tror inte individen är stark alltid. Jag tror många är svaga.
Mm.
Så okej, vi kan ju säga så här, alla ska klara sig själv. Mm. Det är upp till dig ifall vi lyckas eller inte. Ja, men alla är inte starka.
Nej.
De flesta är svaga.
Nästan ingen är väl speciellt.
Nej, eller? Så det brister på den idé att jag inte tror på människor. Men också, nej, men det är också som vi sa, alltså det är genom handling jag tänker att man kommer vidare. För du, jag vet att jag pratade med dig om, alltså alla projekt du har startat har du gjort på eget bevåg. Alltså det är ingen som har sagt åt dig att du har ju inte gått SR-vägen eller SVT eller...
Jag har väl försökt. Alltså så här, vi försökte få specialisterna som ett eget program på SR.
Mm.
Och jag har jobbat som sidekick på Petra Populär till exempel.
Mm.
Men jag vet inte riktigt. Alltså,
men tror du specialisterna hade fått större genomslag i radio än när ni har det som podd?
Jag vet inte. Nej, det kanske de inte hade.
För jag har, alltså som sagt, jag gjort 8 tankesmedjan i alla fall. Och jag får 1000 gånger mer på ett av mina poddavsnitt av Ilar än på en. Den där hör jag knappt.
Nej men så det, den erfarenheten har jag också. Alltså när jag är med i ett radioprogram som har 300 000 lyssnare eller någonting, så är det oftast 0 eller 1. Ibland 2 som kommenterar.
För de pratar ju om att tankesmedjan har 300-400 tusen lyssnare. Mm. Men grejen, många av dem är ju som slentrianlyssnare, kanske bussen på vägen hem.
Den.
Eller bilen. Eller. De vet, det kanske står på i något rum. De vet inte riktigt exakt vem det är som pratar namnet på personen.
Nej.
Men när någon har laddat ner din podd, då har de aktivt gjort ett val. De har valt din podd, laddat ner, då vet vem du är som pratar. Mm. Och det är mera dedikerad lyssning. Det är sällan det står på bara slentrian i något kontorsrum.
Ja, men så är det. Och sen plus att man kan ju vara mer personlig. Alltså det, man kan ju säga vad man vill i en podd. Jag tror inte att jag skulle... Alltså det är ingen, folk kan ju nog inte gilla så mycket om jag sagt att Anne Sovage är dum i huvudet på Sveriges Radio.
Det
klipps bort. Men det är så skönt att man kan säga, lite vad man vill. Jag kan prata om i stort sett allting i den här podden.
Ja, men det är för jag och Aron skulle starta en ny satir, eller där jag får skriva politiska krönikor smultronställe, så vi ska göra det tillsammans, så att vi sitter och analyserar.
Och det alltså, känns ju samma upplägg som tankesmedjan.
Lite, men det är för att jag tycker att det har varit så kul, så jag har varit så ledsen att jag inte får göra det längre. Och då är han så här, men vi har gjort lite poddar ihop och det funkar bra, vi gillar att jobba ihop.
Aron Flam för oinsatta lyssnare.
Så då ställer han upp och så vill han göra det, för att jag ska ha något kul också.
Ska vi släppa det en gång i veckan då, eller?
Ja, exakt. Vi börjar imorgon. Mm. 24 februari. Ja. Så det är ju som ett sätt att... Alltså för där finns ju friheten att faktiskt kunna säga. För det är ju saker som man har skrivit nu under tankesmedjan som inte har fått komma med.
Ja, för att det har varit för kontroversiellt, eller?
Ja.
Har du några exempel på något sånt?
Men jag skrev en grej om barnäktenskap, att jag tyckte det var ett helvete att svenska staten, att myndigheter tillåter att flyktingbarn får fortfarande vara gifta och bo med sin man när de kommer hit. Alltså det är förbjudet för svenska barn, men inte utländska tydligen, att man gör skillnad på barn och barn. Som säger, ja men svenska barn, de ska ju ha feministisk frigörelse och skaffa sig ett liv och så här. Men de här är ju vana med förtryck och underkastelse, så de kan få fortsätta vara gifta och så här. Att man behandlar barnen väldigt olika, och att det finns någon så här lite rädsla för att man ska kränka någon kulturellt eller religiöst.
Nej, jag visste inte att det var inte lagligt med barnäktenskap i Sverige.
Är det lagligt för de som har gift sig i ett annat land? Alltså de bodde i ett annat land när de var gifta, men det är ju inte lagligt i Sverige.
Men kan två svenska barn åka till ett annat land och gifta sig där och sen komma tillbaka och vara gifta?
Jag tror de måste vara medborgare. Jag vet.
Det har varit ett roligt experiment.
Nej, men för det är också för de här små flickorna, de har ju också helt maktlösa. De kan inte språka, de har inga pengar, så de blir fast med den här mannen när de lämnar dem.
Men är det ofta då att ett barn gifter sig med en vuxen, eller är det...
Ja, oftast. Och oftast flickor då som gifts bort, men jag är betydligt äldre män. Det var också något fall med någon flicka som blev gravid här i Sverige, alltså 13-14 år.
Ja, men då borde det ju ändå räknas som våldtäkt mot barn enligt lagens mening.
Ja, exakt. Men svenska staten ser genom fingrarna när det gäller de här. Ja, men det snackade jag om. Och då vill jag ha en, för hon heter typ Åsa Regner, hon som handlar om de här jämställdhetsministern i regeringen. Och hon deltog på Fadime-galan som handlade om så här hedersförtryck, att kvinnor ska få vara fria och inte bli underkastade. Och då menade jag att det var ungefär att hon deltog där samtidigt som hon ser genom fingrarna på de här flickorna som hamnar i händerna på de här männen. Var lite som att hon som AIDS-smittad skulle delta i en AIDS-gala samtidigt som hon knullar runt utan kondom. och så kände jag så här, men det är ju lugnt, hon ligger ju ändå bara med andras barn. Du vet så här, inte våra svenska barn. Alltså. Så det fick jag till exempel inte ta med.
Nej.
Och fastän jag tyckte att det var retoriskt bra.
Ja, men jag tror att om du gör en sån egen podd där du får vara hur hård du vill, och så kommer du nog komma längre än om du hade varit kvar på tankesmedjan.
Så man har ju mera makt över sin plattform. Jag kan ju inte bli sparkad på samma sätt för saker jag säger. Och jag kan inte, det är ju i så fall ifall Patreon skulle försvinna eller så. Men du har ju mycket mer kontroll över ditt eget medium. Du kan släppa när du vill i princip och prata om vad du vill.
Och Lex AMK morgon efter Kringlangate, så kommer förmodligen din Patreon explodera efter det här.
Jag hoppas.
Speciellt om du spelar på det liksom, så. Nu har jag fått sparken från tankesmedjan. Vill ni höra mig säga såna här saker igen, så chippa in pengar.
Ja, jag förlorar minst 50 000.
Du förlorar minst 50 000?
Ja.
Är det i månaden eller?
Nej, jag skulle... Ska man prata om lön?
Ja, varför inte?
Jag skulle få fakturera... Jag hade redan fakturerat typ 60... Fast hälften går ju bort i skatt. Och sen skulle jag sluta april få fakturera typ 48 000. Och sen när i juni...
Alltså det var
juni,
typ 60 på faktura i månaden?
Så att, nej, inte i månaden. Utan jag... man fakturerar för typ några månader i taget. Så inledningsvis så fick jag fakturera typ 60 eller någonting. Och sen får jag fakturera.
Vad är det per avsnitt eller på?
3 och 2 fick jag.
3 och 2 per faktura.
Ja.
Per avsnitt, okej.
Men det är olika, de har lite olika löner.
Mm.
Men jag hävdade att jag hade så hög utbildning så att jag skulle få den. Jag kan ju ta en massa konsultuppdrag om jag inte hade gjort det här.
Men det måste vara en viss frihetskänsla nu, att du kan prata om vad du vill.
Ja, men det är det ju. Och sen är det också kul, alltså Aron är ju verkligen en sån som inte passar in i SRs... Han har ju fått gå från jättemånga uppdrag.
Ja, han pratar ofta om sina duster med SVT och...
Ja, han vill ju gärna hävda att det här är en konspiration. Att de har gjort sig av med mig för att jag är obekväm. Du tar upp för hårda än. Men...
Ja, det tror jag nog inte.
Alltså, jag vet ju att jag fuckar upp och klantar med mig. Så det... Alltså jag kan tycka att... När jag fick höra det så tänkte jag men det här, vi berättar bara vad som har hänt, det är ju bara missförstånd. Jag tänkte aldrig att det var någonting som man kunde bli kick för, att det skulle bli så stort. Jag tänkte så, det här, men vi löser det här bara. Det är ingen stor grej. Men sen så var det så här, aha, oj. Var det så?
Men det är rätt roligt, för det är ganska oväntat att du, just du också, får sparken från
Sveriges Radio. För jag var så jävla dedikerad och tyckte att det var så kul.
Ja, men också att du är känd som noggrann och ganska, alltså så här, anal nästan liksom.
Men och det är kul att så här, geniet Söderholm fortfarande är kvar som typ gick in för att få sparken i tankesmedjan.
Ja, han pratade väl om knark och sådär väldigt tidigt, att han tog kokain och sånt där för mig.
Ja, han gjorde det på våra när vi gjorde test.
Ja, det är spännande. Ja, men de är ju ganska det kan ju hända att, för jag tänkte så att när alltså Anne Sovag, alltså jag har gjort mycket i P3 som de inte har gillat, bland annat Musikhjälpen, när jag och Frey rappade om knark i Musikhjälpen. Det var väl liksom en ganska medvetet skämt / provokation. För att det kändes så fel att göra det.
Ni såg tillfället och tog det.
Ja, men då var det, vad heter hon, Kajsa Lind någonting.
Ja, exakt. Ja, jag vet vem du menar.
Kajsa Lindberg, Kajsa Lindberg tror jag att det. Hon var med och startade tankesmedjan. Jag blev jättearg för det. Och jag, så när Emma Knycker hade ett radioprogram på P3, så presenterade hon lite gäster som hon ville ha, eller lite liksom sidekicks på sitt program. Och då så var det bland annat mig. Men då hade då Kajsa sagt att nej, vi kan inte ha Simon Järnfors. Så han, varför inte det? När han är för liberalt inställd till droger. Och hon sa så här, men fan, ni har ju, jag kommer inte om det var
ni har exempel. Ju Ahmed Bäran.
Det var nog Ahmed Bäran som jobbade där då. Och så, har du sett hans Twitter till exempel? Har du sett det?
Har ni tagit ett pissprov?
Och det bara ignorerade hon liksom. Så det finns ju en ganska stor skopa hyckleri.
Ja, du hade kommit undan om du hade varit svart.
Jag vet inte det. Eller bara om jag hade om de hade gillat mig, tror jag mer.
Om du hade varit mer sympatisk.
om jag inte hade varit som Kringlands fru uttryckte det, en pissmyra.
Men jag tror
så att jag försöker rätta upp folk lite medvetet.
Ja, liksom. Att de tycker du är lite oberäknad.
Ja,
för jag tror också att det har mycket med det här att göra, att de är ju väldigt nojiga på SR för att hamna i en storm. Så de garderar sig ju hellre för mycket än för lite och undviker allting.
Vilket gör dem ganska tråkiga.
Ja, det gör ju det urvattnat. Alltså, det är väldigt svårt att göra satir i public service om man inte får ta ställning, eftersom det är det satir går ut på.
Ja, det är en paradox. Alltså så att ni ska göra politisk satir där ni inte får ta ställning.
Det ska inte säga någonting.
Fan vad det låter tråkigt.
Ja, men det blir ju väldigt uddlöst.
För jag tycker helt ärligt, alltså jag lyssnar inte på tankesmedjan för att jag tycker det är jättetråkigt. Alltså det jag har hört tycker jag inte är kul.
Men det blir ju mellanmjölksatir. Alltså den säger ingenting. Och det blir väldigt okontroversiella. För riktigt bra satir, om man typ ser Jon Stewarts gamla grejer och så.
Jag vet inte knappt. Jag känner igen namnet, men jag vet knappt.
The Daily Show.
Okay.
Bill Maher är jättebra just nu. Jag är jättemycket om Trump och så.
Jag är ju inte så jättepolitiskt intresserad. Så det är väl också därför jag tycker satir inte är mitt favorit typ av humor.
Det beror nog på det också. Ja. Men det så här, riktigt bra satir är ju tankeväckande. Ja. Att det får en att tänka på världen på ett nytt sätt kanske. Och se saker som man inte sett tidigare. Och det blir ju inte det i public service. Nej. Om man inte får tänja på gränserna.
Nej. Men sen är det också så att jag tänkte på det, att Lilla Drevet var väl liksom så här, alla de hade väl jobbat på tankesmedjan innan. Och sen så gjorde de ungefär samma upplägg som tankesmedjan, där de var helt fria. Och SR kan komma med vilka alltså så här, lyssnarsiffror som helst. Men jag ska ändå säga att Lilla Drevet är mycket mer älskat.
Absolut.
Än tankesmedjan. Och liksom deras medverkande blev stjärnor liksom. Jag tror att Ola Söderholm var inte alls en lika stor stjärna innan han började Lilla Drevet.
Nej. Jag snackade faktiskt med Ahmed just om det, att hans karriär påverkades inte alls. Inte
när
på
han var med i
tankesmedjan. Nej.
Nej, och varken kanske inte till eller från. Inte så mycket heller.
Nej, jag tror att det är väldigt få vars... Kanske Jonathan.
Jonathan Unge.
Ja. Men jag tror att det var Jonathan som gjorde Jonathan. Inte just att han var i tankes. För han är ju briljant vad han är.
Ja, om man är bra, om man hittar en stor plattform så... Ja. Så fast men han kanske då kunde vara bra i det formatet. Jag har inte hört jättemycket av hans... Mm. Men han hamnade också i blåsväder ganska mycket. Att han, ja, men det var diabetes. Men det var förmodligen då, alltså han, men vad jag har hört så behandlades han ganska mycket med silkesvantar. Att han var den enda som fick fakturera så att han kunde inte bli utlasad liksom. Ja, för att Kajsa eller någon var typ kär i honom. Nu är det bara allt det här baserat på lösa rykten. Nej, men kanske inte då romantiskt eller sexuellt.
Jag vill påstå att det beror på att han är släkt med Bonniers. Bonniers styr all media.
Du undvek ordet jude då.
Ja, jag vet. Jag sa Bonniers. Synonym. Ja, men han har bra kontakter också. Ja. Nej, men jag håller med. Och sen så... Tror jag också.
Varför får inte jag jobba på SR?
Nej, men det känns ju också som, alltså, framtiden ligger lite i att man gör saker själv.
Ja, och så är det ju. Och
det är ju lite roligare också.
Det är det, absolut. Och som jag har snackat om innan i den här podden, har jag citerat, jag tror det är något, någon Louis CK-intervju, kanske den senaste i WTF, där han snackar om fenomenet dying and coming back.
Mm.
Att det finns, han tar upp olika exempel på komiker då som har dött karriärsmässigt och sen kommit tillbaks.
Han har inte väl lite så själv också?
Jo, det har han gjort. Till exempel när han gjorde filmen Pootie Tang. Då dog han karriärsmässigt och det tog decennier innan han fick förtroende liksom.
Och sen igen. Så var han väl, hans karriär var väl lite nere efter, innan han startade What the Fuck.
Mark Maron. Ja, du snackade om Mark Maron. Ja. Jag snackade om Louis CK.
Ja, men jag menade Mark Maron också.
Ja. Jo, att så han, är det ju.
Ja.
Och även Chris Rock var ett exempel på det, att han han sög på SNL när SNL var som sämst. Så var han, alltså när Saturday Night Live ansågs vara som sämst, så var Chris Rock den sämsta där. Och han liksom, han dog karriärsmässigt, men sen började jobba upp sin karriär via stand-up liksom och blev den han är idag. Men han pratade om det, om man har förmågan då, vad han kallade dying and coming back, då sitter man på dynamit och liksom de som kan göra det tar sig tillbaks efter att ha dött karriärsmässigt. Om man har den förmågan, då har man någonting alldeles extra.
För man får ju också lite revanschlust.
Jo, det kanske,
alltså, jag vet att jag är bra på det här. Nu tar du ifrån mig det här. Då ska jag fan göra det på egen hand. Att man tycker att det finns några orättvisa i det.
Absolut.
Och då vill man göra det så att hon ska så ångra sig. Så här, fan.
Det känns som en rätt bra punkt att avsluta veckans avsnitt av Arkivsamtal på.
Mm.
Då har vi bara en sak kvar. Vi ska rycka av skynket för Europas sämsta cliffhanger.
Ja, just det.
Och då var ju, alltså, cliffhangern, det blev lite krångligt nu. För cliffhangern var ju först då det här nyheten som vi skulle avslöja. Att du fått sparken för tankesmedjan. Men cliffhangern var, är det Europas sämsta cliffhanger eller inte? Och då är frågan, är den frågeställningen, var det här Europas sämsta cliffhanger? Var det Europas sämsta cliffhanger? Det är upp till er, lyssnare, och avgör.
Det är fan meta.
Jag tappade mig själv efter ett tag. Det kanske det som gjorde cliffhanger så otroligt dålig. För att det är så jävla krångligt, så man kan inte riktigt... Man får inte den här känslan.
Det är bara så att publiken förvirrad så ingen kan svara.
Man känner, alltså det... Jag tror kanske det är den sämsta cliff, för man känner inte det här som en riktigt dålig ordvits, så kan du göra ont i bröstet att man bara känns, åh fy fan vilken dålig ordvits. Att den här cliffhangern, den har inte ens den här starka känslan.
Det var så en mellanmjölk.
Vad sa du?
Mellanmjölksatir.
Ja, det var så. Här.
Varken eller. Men de är ju de jobbigaste giggen.
när det
alltså
går
jag
sådär.
Bombar hellre än och har svinbra gig än mellanmjölken.
Ja, jo.
För då är det som att man inte har någon effekt. De bara sitter där opåverkade.
Heavy metal or no metal at all. Wimps and posers leave the hall. Som hårdrocksbandet Manowar uttryckte den gången i tiden.
Ja, det skriver jag under på.
Det var allt från veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Sandra Ilar.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.